God dag allesamman. Det program som börjar nu, det är mest avsett för de äldre, för föräldrarna och speciellt för fosterföräldrar. Jag menar fosterföräldrar till de tusentals finska barn som vi tagit emot här i Sverige. Programmet heter ju Små gäster från öster.
En del hade ju väldigt specifika önskemål. Vi vill ha en liten blond blåögd flicka och kan ni leverera henne på julafton?
Jag får hälsa hem också till mamma. Jag får bo här i Stockholm.
När fosterföräldrarna blev arga så sa de att du ska vara snäll och tacksam för att vi har tagit hit dig, annars skickar vi bort dig.
Eftersom jag var faderlös så hade jag ju sen större möjlighet att också skickas iväg.
För drygt 80 år sedan sändes omkring 70 000 finländska barn till Sverige för att undkomma fattigdomen, misären och kriget som Finland utkämpade mot Sovjetunionen. En av dem var Virve Kaskela, som år 1945 skickades iväg till Sverige endast 3 år gammal. I det här programmet ska ni få höra Virves berättelse om livet i Skåne, om sorgen, ensamheten och otryggheten som präglat hennes liv, men också om de lyckliga stunderna som livet i Sverige förde med sig.
Och pappa, han lärde mig att simma utanför Halmstad. Han tog mig på ryggen och så åkte, simmade vi ut och så simmade han bredvid. Kom, och sen när jag började sjunka så drog han upp mig. Ja, på det sättet lärde jag mig.
Du lyssnar på dokumenterat Små gäster från öster. Mitt namn är Petter Lindberg.
Medborgare, genom att vädja till kärleken till nästan och till vår gemensamma hedersskuld till dem som gjort de största offren har vi lyckats skaffa fadrar och dessa faderlösa från utlandet, i synnerhet från Sverige, där viljan att hjälpa varit utan gränser.
I ett radiotal tackar ministern Ernst von Born svenskarna för deras vilja att hjälpa alla de finska barn som under andra världskriget sänds till Sverige. I Sverige är allting bättre, för här finns mat, kläder och trygghet.
De ser så glada och belåtna ut allesammans, och tjocka och runda är de i kinderna också.
Ja, jag tycker också att de är duktiga.
Barnen har det roligt och längtar inte hem, åtminstone enligt den officiella versionen som effektivt sprids av tidningar och radio.
Svenskarna kunde ju på sitt håll locka med den här välfärden i Sverige. Vem skulle inte åka iväg om man får ett barn in i såna förhållanden? Absolut. Men jag vet nog om jag själv skulle göra det. Men det var då. Det var krig. Och det var hemska tider.
Förmiddagsnyheter från TT. Som redan i ett par extra utsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera städer har bombarderats. Bland annat har Warszawa angripits 2 gånger från luften.
I april år 1945 skickas den då 3-åriga Virve Kaskela som krigsbarn till Sverige. Hennes unga mamma har blivit änka. Det är ont om mat och också grannens exempel bidrar till att Virve sätts på ett tåg tillsammans med en massa andra finska barn som i likhet med henne ska få ett bättre liv. Det verkar vara den rådande uppfattningen i Finland, säger den svenska historikern Ann Nelin.
Jag tror att det var väldigt svårt att värja sig. Dels för dem, liksom att de blev övertalade, de här olika representanterna, men också av andra som skickade sina barn. Alltså, om någon, min granne och mina vänner, de skickar alla sina barn. Jag är den enda i den här gruppen som inte skickar iväg barnen. Och de andra övertalar och säger att ja, men mina barn har ju fått det så bra. Och precis som att man ville liksom att alla skulle göra likadant. Och det är ju mänskligt, så gör vi ju. Jag tror att det var väldigt, väldigt svårt att värja sig.
Jag blev lockad med och det där, och jag, nyfiken som jag var, så det har passat mig, tror jag. Men det har säkert varit en överraskning när inte mamma kommer med i tåget sen. Och det, jag har inget minne av det. Absolut inget minne av det. Om jag har gråtit eller skrikit eller försökt sparka ihjäl mig eller någonting. Men det där, sen när jag blev undersökt i Sverige av doktorn, så har jag ett betyg på att jag är röd i halsen. Så antagligen har jag åtminstone skrikit, men jag var inte den enda. Det var trångt och eländigt säkert.
Att organisera en så massiv operation var av naturliga skäl inte helt lätt. Det säger också läkaren Brita Stenius Arniala, som själv är krigsbarn och också fungerat som ordförande för Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland.
Det var bråttom och det blev flera barn än man någonsin hade tänkt. Och sen var det kanske lite aningslöshet, att man tänkte att en familj som tar emot ett barn, så det är väl nu ändå en bra familj. Det kan inte hända saker där. Lite blåögdhet och lite aningslöshet och mycket brådska. Du måste tänka att det var en jätteorganisation som bara stampades fram ur marken. Och det har läst någonstans att någon sa att det var oorganiserat, det är alldeles fel. Det var jätteväl organiserat. Man hade en barnförflyttningsbyrå som ordnade upp de här barnen i olika transporter. Man hade listor på alla, vilka de var och deras föräldrar och varför de skickas. Så att den här organisationen det var en så bra organisation som det var möjligt att åstadkomma på så kort tid. Och också i Sverige, alltså det där mottagandet var ju otroligt välorganiserat. Låt vara att det sen var som en skock får de där barnen, för att inte hade man tid att nu individuellt behandla dem. Utan där var militären inkopplad som hjälpte att lyfta ner ungarna från tåget och föra dem till avlusningsställena. Och det var som en fabrik, men vad kunde det annat bli?
Ifrån första stund så kan de finska barnen här i Sverige känna att de är välkomna. Där vid entrén väntade vi på att bussarna skulle köra fram. Bussarna som blivit fyllda med barn nere på Skeppsbron. Och så kom de stora fordonen till slut. Och man såg små ansikten bakom rutorna. Små nyfikna ansikten. Det var de finska barnen. Hela tiden stod vi stockholmare och tittade på och nickade åt dem och skrattade vänligt för att de skulle förstå att här var de välkomna.
No, miten matka on ollut? Onko ollut hauskaa?
Joo.
Onks hauska nyt olla Ruotsissa perille?
Joo.
Onko sinulla ikävä koti nyt jo? Ei ole yhtään ikävä. Täällä on niin suloista kaikin puolin. Eiks ole? Joo. Jaa.
Sveriges hjälpinsats har ofta framställts som en framgång där finska barn fick mat, trygghet och omvårdnad.
Först när de kommer så verkar de nog lite
tysta, lite försagda, lite undrande. Det är väl säkert så mycket nytt för dem som de inte har varit vana att se. Många är ju utifrån landet, har kanske aldrig sett en stor stad för. Men mycket snart under det att de kommer i kontakt med lottorna och känner att de blir vänligt bemötta. Vi har ju också ett flertal tolkar som går omkring och som kan på det viset förmedla kontakten med barnen. Då öppnar de sig ganska snart och blir glada och precis som våra svenska barn, tycker vi.
Läkaren Lars Gösta Sterner undersöker många finska barn som kommit till Sverige och utdelar goda råd till de blivande fosterföräldrarna.
Jag skulle kanske där vilja särskilt framhålla att fosterföräldrarna bör tänka på att vara en smula försiktiga med barnens diet under första tiden när de kommer till sitt nya fosterhem. Vi har märkt redan på genomgångshemmet att vi nog får vara lite återhållsamma med åtminstone den starkare maten, att vi ska servera den i puréform och i inte allt för stora portioner.
Råden till föräldrarna är praktiska och förutom att maten ska vara god och lättsmält betonar läkaren Lars Gösta Sterner vikten av motion.
Åtskilliga av dessa barn har nog haft det rätt dåligt med utevistelsen under den sista tiden. Det är ju inte så många vuxna som finns till pass att kunna vara ute med barnen om dagarna. De har kanske fått sitta inomhus bra mycket. Och vi ser det nog också på att de är ganska bleka åtskilliga av dem. Jag skulle därför vilja råda fosterföräldrarna att se till att de barnen får komma ut ordentligt i friska luften. Att de får sol, att de får, när sommaren nu kommer, får tillfälle att bada och på det viset återvinna sina krafter desto fortare.
Hunger och klädbrist råder man lätt bot på, men hur kurerar man sorg och hemlängtan? Och hur kändes det man tror för ett finskt barn att på främmande ort vänta på två fosterföräldrar som man aldrig förträffat, en delade ett gemensamt språk med? Det kan man ju verkligen undra över, säger läkaren Brita Stenius Arniala.
Sen när de där ungarna kom så blev de ju i många fall sen bara satta i sån här, vet du, sån här barnhagar om 10 barn. Och så kom de där föräldrarna, så de fick då veta, de som hade anmält sig, så de fick då veta att de här barnen kom. Och sen gick de dit och valde. Om du tänker dig att där är en barnhage full med barn och så tittar du på dem länge. Vem ska jag ta? Så tar du en. Hur känns det för de andra? Men det var också en snabb och praktisk lösning på det hela.
Att som 3-åring skiljas från sin mamma, blir sänd till ett främmande land där befolkningen talar ett annat språk, var en traumatisk upplevelse för många finska barn.
Oberoende om det var 100% underbart i familjen hemma och 100% underbart i familjen i Sverige eller Danmark, så var de här separationerna, du kommer inte ifrån att när du skickar ett barn bort från sin familj, sin omgivning och sitt språk, så blir det ett trauma, för det är en för stor händelse för att man ska kunna bearbeta den.
Här har vi Ero, han sitter här emot, bredvid mig, och ser så belåten ut. Han går i svensk skola, Ero, kommer från Hangö. Och när Ero kom hit, jag kunde inte tala någon finska då. Nej, han lärde sig att tala finska när han kom till Sverige. Han talade svenska när han kom hit.
Många kände sig inte hemma i den främmande miljön. Och ibland motsvarade inte heller det finska barnet värdfamiljens förväntningar på ett sött och väluppfostrat litet flickebarn, säger historikern och fackboksförfattaren Anne Lin, som nyligen gett ut boken De finska krigsbarnen.
Någon slags beställningsbarn också, tänker jag. Du vet, alla de här talongerna i tidningarna som man kunde önska kön och man kunde önska ålder. Och en del hade ju väldigt specifika önskemål. Vi vill ha en liten blond blåögd flicka och kan ni leverera henne på julafton? alltså en liten docka till familjens andra lilla docka, den egna dottern. Och så att det fanns de som fick en pojke istället för en flicka. Och då skrev de till hjälpkommittén och frågade vad i hela friden är det här. Vi beställde, eller bad om, en flicka. Vi vill inte ha det här barnet. Och vi håller honom här tills ni har skickat rätt barn. Så att det fanns ju till och med de som höll barnen som gisslan alltså innan de fick rätt. Och lite äldre pojkar var ju svårare att placera ut. Små flickor var ju enklast. Små söta flickor.
Jag går bredvid någon som tar mig i handen. Så går vi upp för trappor. Så är det en dörr som är öppen. Så går vi in. Jag låter inte ta mig kläder, min kappa eller min hatt. Utan jag går in och sätter mig i en fåtölj. Om en stund så får jag en sån här jättestor babydocka som jag tittar på. Och så står det en ljusstak på bordet. Och så tar jag den och spottar i det här hålet. Och så tar jag en näsduk från fickan och så doppar jag den i spottet och tvättar kärten på dockan. Så börjar mitt liv i Sverige.
Den treåriga Virve hamnar hos en välbärgad familj i Kristianstad i Skåne. I familjen ingår en äldre dotter, en pappa som är bankman och en mamma som är hemmafru.
Men sen när jag tänker tillbaka på det att när hur slarvig hon var och pappa han var ju så finkammad och rakryggad och allt det där, så det var någonting som inte liksom stämde. Men inte kunde jag göra någonting åt det, men jag märkte nog att det var lite strängt mellan dem. Han var hemskt mycket borta. Han spelade bridge, men han var bankkamrer i det här Riksbanken. Så han hade mycket arbete om kvällarna också. Men så söp han så mycket också.
En treåring förstår knappast de vuxnas konflikter. Men Virve noterar ändå pappans frånvaro och det smutsiga hemmet som mamman inte verkar bry sig det minsta om.
Jag kommer ihåg att jag stod på en stol och diska. Och sen när det föll vatten på golvet så märkte jag att jag 17 också, så det är smutsigt. Så tog jag en spann och vatten och en borste och så kommer pappa in och han blev alldeles att herres, vad är det du håller på med lilla flicka? Och han tyckte om det, men han blev hemskt arg på mamma för att hade du själv märkt. Och sen efteråt så kunde jag gå och torka damm och allt sånt här. Jag hade behov av det.
Virve blir lillpiga i den svenska familjen. Inte för att hon måste, men för att hon vill.
Jag lämnades hemskt ofta ensam om kvällarna när det gick ut. Ingen kom och hjälpte mig med att klä av mig eller att bädda upp eller någonting. Att se till att jag hade allt okej. Dra ner rullgardinen eller någonting och släcka lampan. Jag var tvungen att göra allt själv. Men sen var det trevligt någon gång när det gick, så fick jag ligga i mammas säng och läsa hennes tidningar och allt där.
De allra flesta hade det väldigt bra och de flesta familjer ville hjälpa. Men att samtidigt som vi då konstaterade att det var de allra flesta hade det jättebra och svenskarna var otroligt och danskarna också otroligt uppoffrande och ville då ta sig an ett barn eller två, i mitt fall faktiskt två, som fick allting, nya fina kläder och allt det där. Att även om de flesta var sån här, så sen finns det en minoritet som har farit så illa att det inte borde få hända att främmande barn som man tar hand om, att omhändertagna barn ska fara så illa. Där borde en kontroll ha satts in så att alla familjer skulle ha fått oväntade besök, kan man säga, av någon kontrollant. Men jag kan också förstå att det fanns inte resurser för det här.
Många barn for illa, konstaterar Brita Stenius Örniala. Resursbrist och aningslöshet bidrog till att missförhållanden inte upptäcktes, så samtidigt fanns det en allt överskuggande tacksamhet och en språkbarriär som bidrog till att finländska föräldrar inte protesterade i onödan, säger Ann Nelin.
De finska mödrarna manade ju verkligen barnen att de skulle uppföra sig väl. Och de var ju oroliga för att om de inte gör det, att de liksom skulle fara illa, att de skulle bli illa utsatta. Alltså till och med Gerda Ryti gick ut i radio och bad liksom barnen, nu ska ni uppföra er väl för att ni representerar Finland.
När kriget ånyo kommit över Finlands folk med alla de uppoffringar och lidanden som vi hoppat bli förskonade ifrån.
Jag vet inte hur många barn som lyssnade på det radiotalet. Men det fanns ju den här förväntan på barnen. Som måste ha varit fullständigt obegriplig för barnen. Ni rycker upp mig från min familj. Jag är 3 eller 4 år. Ni skickar mig till ett land där jag inte förstår språket. Och sen ska jag dessutom vara tacksam för det. Det är inte konstigt att barnen protesterar. Vad är det jag ska vara tacksam för? Alltså det blir så absurt på något sätt.
Presidentfruns tal till finländska mödrar var säkert välment, men för Virve gällde det väldigt långt att klara sig på egen hand.
Man anpassar sig väl så fort sen när man får mat och får sova och får bli tvättad. Och det duger i början säkert. Om jag fick sitta i famn på någon så det har hjälpt att anpassa sig. Och det är inte mycket man kan liksom begära när man är så liten. Och så hade jag en stor gård och många barn på gården. Och där trivdes vi. Jag hade en lekkamrat vars föräldrar, de bodde lite utanför, sen senare utanför Kristianstad. Och jag firade nästan varje weekend hos dem. Där hade de badkar. Och de hade ett härligt ställe. Han var jordbrukskonsulent, pappan, så vi åkte omkring i Skåne när han skulle kolla körden och så fick vi åka med om vi var ute på fina restauranger och lärde oss sätt och vett.
Virve Kaskelas barndom i Sverige bjuder också på många glädjeämnen och speciellt väl verkar hon ha kommit överens med sin svenska pappa.
Jag lärde mig att gå på biblioteket ensam, men jag kunde ju inte välja böcker. Och så har jag valt något alldeles tokigt och så satt jag kommer ihåg det därför för att jag blev så glad när han blev glad. Jag satt med benen så här, så hade jag en bok och så satt jag och hade lärt mig läsa blablabla, så mumlade jag på det här sättet och så ropade han på mamma och så sa han, titta vad flickan gör. Men jag var så stolt när han blev glad.
Vid årsskiftet 1948-49, när Virve är 6 år gammal, sker någonting oväntat. Plötsligt dyker Virves finska mamma upp i Kristianstad.
Pappa han ville adoptera mig och det vet jag att det lyckades inte. Men det var aldrig tal om att jag skulle stanna eller åka tillbaka innan mamma sen kom. Och då ändrades ju allt. Då fick jag ju veta ett och annat. Men tills dess så var vi alla nöjda med varandra.
Men du var ändå medveten om att din så att säga biologiska mamma fanns i?
Nej. Inte absolut, nej. Först då när jag fick veta att hon kommer. Ja.
Så dina svenska fosterföräldrar, de berättade aldrig att du hade en finsk mamma?
Inte så där upprepat i alla fall. Kanske någon gång hade de nämnt, men inte, jag brytt mig om det. Det är liksom, jag har säkert inte förstått. Det här är ju mitt hem, det här är ju min mamma, det här är min pappa och min syster.
Det måste ju vara en stor chock att någon plötsligt dyker upp, talar ett annat språk och på något sätt hävdar sin rätt till dig.
Ja. Då blygdes jag och ville inte liksom alls vara i kontakt med henne. Och sen så här konkret, hon luktade så illa för hon rökte. Och när jag låg bredvid henne så jag ville aldrig ligga bredvid henne för hon rökte.
Efter 3 år dyker alltså Virves biologiska mamma upp i Sverige. Totalt oväntat för den vid det här laget 6-åriga dottern som inte har några minnen av livet i Finland.
Hon hade med sig en sån här mussipig brosch. Och så hade hon en stickad tröja. Och det stack så 17 sen när jag var tvungen att ta på mig den. Och så sätter vi, hon kunde inte ett ord svenska. Och inte kunde vi prata med henne någonting. Där satt vi och stirrade på varandra.
Jag tror att det finns väldigt, väldigt många tragedier. Och jag tror att många av barnen har liksom blivit rotlösa. Man vet inte vad man hörde hemma riktigt. Och sen tror jag att det är, eller min uppfattning när jag har varit ute och föreläst, är ju att många har liksom undrat över hur deras mor kunde skicka iväg dem. Och där hoppas jag ju lite grann att min bok ska hjälpa till och berätta lite om hur de här, det här är ju verkligen bara en bråkdel av alla de mödrar, vi pratar ju om tiotusentals mödrar på båda, och jag har valt ut, jag kommer inte ihåg, det 20 mödrar jag åt i min bok, så det är ju verkligen bara ett fragment av allt som hände. Men jag tänker ändå att det jag liksom hörde är att hur kunde de skicka iväg, och när jag läser de här breven så tänker jag ändå att det här var ett ångestfullt beslut. Det var inte så att man bara liksom satte barnen på tågen och sa hej då. Utan det här var ju, det var ett förfärligt beslut de behövde fatta.
Jag tror att vi ska ta och be henne hälsa hem till alla de finska mammorna och papporna. Det tror jag nog att om vi hör på det här programmet att de blir glada att få en hälsning härifrån.
Terveisiä kaikille isällemme ja äidille Suomeen, kaikilta lapsilta täältä Saltsjöbadenista.
I boken De finska krigsbarnen har historikern Anne Lin tagit del av brev som skrevs mellan finska mammor och fostermödrar i Sverige. Och här framträder en bild som sällan överensstämmer med de omhuldade solskenshistorierna om välmående och glada lekande barn. Också Virves och hennes finska mammas relation fortsätter att vara ansträngd. Också fast Virves mamma bosätter sig i samma stad som sin dotter.
Hon hade bland annat då gått i hushållsskola, så hon var duktig på att sköta hushållet. Och så fick hon arbete på lasarettet, hon var kokerska. Så flyttade hon ihop med en Irja, en finska, som hon hade träffat på Folkets park när de var ute och dansade. De var ju unga flickor de här. Och min mamma, fast hon var änka, så var hon, gick ut och ville leva livet.
Trots att Virves finska mamma nu bor i Kristianstad fortsätter hon ändå att bo hos sina svenska föräldrar i 3 år till. Ända tills hennes finska mamma en dag bestämmer sig för att i hemlighet föra Virve tillbaka till Finland.
De skulle aldrig ha släppt mig. De åkte på någon kurort.
Och då passade ni mamma
ja,
på?
Ja, men hon hade just beställt biljetter och allt till båten och till tåget. Så det var en chock för dem. Allt som påminner om mig skulle bort. Precis allt. Jag frågade min syster, varför skickade ni aldrig mina leksaker, de som jag hade, och kläder? Och så sa hon att genast när de fick veta att du inte kommer tillbaka, så sa pappa att allt, det får inte finnas någonting som påminner om mig.
Virve utplånas ur de svenska fosterföräldrarnas liv och tvingas återvända, i likhet med många ödessystrar och bröder, tillbaka till Finland.
Alltså det största orsaken till att må dåligt var det att de här separationstraumata var båda så stora att barnen inte kunde hantera det. Och sen den här tystnaden om saken som följde hemma i hemlandet. Men det var helt enkelt ingen tala om det. Jag talade med min mamma om de här sakerna, för hon var sån att hon pratade. Men de allra flesta av mina vänner säger att de pratade någonsin med sina mammor. Och försökte de göra det, så slog hon bara bort det. Men jag kan förstå det, det var så hemskt.
För många var hemvändandet lika traumatiskt som resan till Sverige, med allt vad det innebar av nya separationer, främlingskap och finska språkkunskaper som i Sverige gått förlorade. Nu skulle barnen återvända som om ingenting skett, och också det framkallade sorg och ilska, säger Brita Stenius Arniala.
Ett problem för de här hemvändande barnen i Finland var ju då uppenbarligen språket och anpassning överhuvudtaget, och de fick ingen hjälp alls. Utan ibland var det så att det var prästfrun som kunde svenska och som kunde hjälpa det här barnet. Och sen kunde man ju också, om det fanns en svenskspråkig skola, så satte föräldrarna ofta barnen där. Så till exempel i Kotka på 50-talet så hade jag flera krigsbarn som talade finska hemma än det fanns svenskspråkiga barn i min klass. Men annars hade folk ingen hjälp alls, och till exempel föräldrarna hade inte fått veta att barn förlorar språk. Så de blev alldeles rasande när den ungen liksom låddes inte förstå vad de sa.
Av de omkring 70 000 finländska barn som skickades till Sverige under andra världskriget återvände cirka 55 000 till Finland. Också Virve Kaskila återvände hem med sin mamma under en fartfylld resa.
Det var ju spännande att åka nattåget till Stockholm och ta båten till Finland. Det var ju höjden. Jag var färdig till allt. Och när vi kom till Stockholm så skulle vi åka taxi, och så satt vi oss på båten. Och vi hade ingen hytt. Och det var massor med barn. Det var många finska familjer som hade kommit för att söka hem sina barn. Sen när vi kommer fram till Korso så kommer jag ihåg att vi hoppade av. Och så gick vi en bit och så kommer jag fram till Kärrfabriken, och där står en man, och det var min pappas bror som kom sen och kramade om oss. Och sen var det bara att bli kramad. Ja, det minne har jag av det.
Berättelserna om de finska krigsbarnen har i Sverige ofta handlat om den svenska solidariteten och offerviljan. Medan diskussionen i Finland i årtionden präglats av ett slags tacksamhet över att Sverige tog hand om våra barn.
Jag har barnet också. Jag har skrivit hem och mamma. Så. Vad skulle jag ännu säga?
Ja, har du lekt idag något också? Vad sa du om det?
Ja, jag har lekt idag också. Och tant har varit så snäll mot mig.
Visst finns det solskenshistoria bland med. Men i Annelins bok De finska krigsbarnen kan man läsa om mödrar som också protesterar mot den förväntade tacksamheten.
Det finns en del brev där de finska kvinnorna liksom ändå protesterar mot den här förväntade tacksamheten. Och framförallt är det en kvinna som skriver att hon tycker att det är bra det de svenska familjerna gör. Men man måste också komma ihåg att Finland slåss ju faktiskt för Sveriges gränser. Och det är inte så ofta man såg sådana kommentarer. Men annars så är det ju, de är ju väldigt underdåniga. De är ju väldigt rädda för att ställa till med trassel för sina barn. Om de skriver och något negativt så är man är orolig för att det ska drabba barnet.
Ofta har mödrarna skrivit lappar på varenda ett plagg så man ser att de riktigt har bemödat sig om att ungen ska komma iväg till Sverige.
Man framställde det som att det var det bästa för barnet att sändas till Sverige. Och gjorde man inte det så antydde man att då tänkte man inte på barnets bästa, utan då var man självisk. Så att i breven från de finska mödrarna så står det ju ganska ofta att jag är tacksam över att jag överkom min själviskhet och skickade barnet till Sverige. Även om jag saknar och jag längtar. Så att många gånger så bad de om ursäkt för sin längtan.
Tanken var naturligtvis att se till barnets bästa. Men bakom den stora hjälpinsatsen fanns helt klart också politiska motiv som vi idag inte är medvetna om, tillägger Anneli.
Finland ville ha en god relation till Sverige, och Sverige ville framstå som ett land, den goda nationen som hjälpte en granne i nöd. Och mitt i det här så hamnade ju barnen. Alltså barnen blev någon slags handelsvaror i medkänsla. Alltså commodities of compassion har jag kallat det för. Man använde barnen för att bygga broar mellan två nationer. Man skulle liksom säkra relationerna för framtiden.
Ja, det blev samtidigt någon slags politiska spelbrickor.
Ja, precis. De blev brickor i ett politiskt spel.
Men vad hade man så att säga då i Finland och Sverige att vinna på detta spel?
Ja, från svensk sida så handlade det ju om att man ville göra stora och goda insatser. Alltså bättra på sitt internationella anseende. Både Folke Bernadotte och Alva Myrdal gick 1943 och 1944 ut och sa att Sverige måste tänka på sitt internationella anseende efter kriget. För då hade ju liksom kritik börjat komma från de allierade också om Sveriges position. Från finsk sida så tror jag att det var så att man tog den hjälp man kunde få helt enkelt. Man behövde ju Sveriges hjälp, även om man inte fick det man ville ha mest, så behövde man hjälp.
Stockholm talar. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget.
På grund av den svenska neutralitetspolitiken och risken att själv bli indragen i andra världskriget gav Sverige sitt grannland istället humanitär hjälp. Något som Finland tacksamt tog emot eftersom man i det utsatta läget också ville stärka banden till just Sverige. Det säger den pensionerade läkaren Brita Stenius Arniala.
Finnarna hade politiska motiv att skicka barn till Sverige. Finnarna hade stora politiska motiv att hålla sig väl med Sverige och göra det som Sverige önskar. Och svenskarna ville hellre ha barnen än de ville ge bidrag. Det var ett politiskt spel kring de här barnen i Finland. Och det finns utsagor av Fagerholm där han säger att vi behöver hålla oss väl med Sverige och därför gör vi det eller så.
Man kan idag tycka att barnets bästa inte alltid överensstämde med landets bästa. De allra flesta krigsbarnen hade det alldeles bra i sitt nya hemland. Men det fanns också barn som råkade ut för vanvård, våld och övergrepp. Och barn som hade svårt att anpassa sig i sitt nygamla hemland efter en lång vistelse i Sverige. Kanske tacksamhetsskulden och den politiska agendan gjorde att finska myndigheter blundade för missförhållandena. Och var det inte enklast att bara gå vidare efter alla de svåra åren?
Det var ju en stämning av att nu ska vi bygga landet och nu ska vi inte se bakåt längre. Det fanns ju så mycket andra trauman också. Av stupade fästmän och söner och män. Och allt det här tegs ihjäl. Och allt bara, all uppmärksamhet riktades på att få landet på fötter och industrin igång. Och där blev alla vi som hade upplevt något hemskt, så vi blev där liksom i fötterna på det här. Tillväxten.
Många barn for illa och många tvingades bli vuxna allt för tidigt. Så också Virve Kaskela.
Att inte kunna lita på någon, det kommer fram ganska ofta också. Och det sitter igen nu idag. Jag är hemskt misstänksam, ska du tro. Mot allt som det där erbjuds, och jag måste tänka efter många gånger att löna det sig, ska jag, att vågar jag. Och kanske sen att man är lite så där att man inte duger. Än idag så är jag lite så där att ja, om någon är snäll eller nu är det någonting som, ja, varför säger du så där? Säg nu sen vad du riktigt menar. Ja, det är bekant för mig att allt ska förtjänas och alltid ska jag oroa mig för allting, till exempel det här också, i onödan.
För 80 år sedan reste 70 000 finländska barn till Sverige med en oviss framtid framför sig. Idag skulle man förmodligen resonera annorlunda, det säger både Brita Stenius Arniala och Virve Kaskela.
För mig är det mycket enkelt. Skicka aldrig ett barn utan en närstående vuxen. Aldrig någonsin ett ensamt barn. Man ska vara ganska gammal, säkert närmare 12 år, för att klara av en ensam flyttning.
Av den erfarenheten som vi har, krigsbarnen, så skulle mammorna åka med om vi nu skulle hitta någon plats där vi skulle kunna vara i ro. Men att skilja på barnen, det ska man inte göra. Att skilja på syskonen, det ska man inte göra. Men jag tänker varje dag på mina barnbarn, hur de kommer att ha det. Och man kan bara hoppas att det inte blir, att vi får leva ännu i fred.
Du har hört Små gäster från öster, ett program om krigsbarnet Virve Kaskela och den stora hjälpaktionen som omfattade 70 000 finländska barn. I programmet medverkade förutom Virve Kaskela också den pensionerade läkaren Brita Stenius Arniala, som också fungerat som ordförande för Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland. Därtill medverkade också historikern Anne Lin, som skrivit om krigsbarn och deras mammors brevväxling i boken De finska krigsbarnen. Producent var Sandra Wikstrand och jag som står för manus, bearbetning och ljuddesign heter Petter Lindberg.